Låt oss då gå vidare med detta med förmaningens nådegåva och tjänst. Och då går vi till Kolosserbrevets tredje kapitel. Därför att det är ju så här att förmaning är någonting som kan utövas både enskilt och kollektivt. Och ganska mycket av Paulus breven, av de apostoliska breven överhuvudtaget, innehåller rikligt med förmaningar. Och det är ju då förstås kollektiva förmaningar. Kolosserbrevet 3, vi börjar från början. Det är en typisk förmaning, en mycket typisk. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt upp i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta, vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av i den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda era hjärtan, den som ni kallades till som lämmar igen och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord och handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Det är mycket lätt att man läser det här ungefär på samma sätt som fariseerna läste lagen. Alltså som en uppräkning av dygder. Det blir mycket lätt så att man till exempel läser här att man ska lägga bort häftighet eller man ska lägga bort ondska eller oförskämdhet eller skändligheter eller lidelser eller orenhet eller vad det kan vara. Och då kan du tänka dig så här, det är ju ett icke alldeles ovanligt själavårdsproblem med människor som går och kämpar med orena tankar. Och de försöker låta bli att tänka orena tankar. Och i allmänhet så drar de det kortaste strået och så tycker de så här att ja, men här står att man ska döda det jordiska hos sig själv, bland annat orenhet. Och det funkar inte i mitt liv. Det är först när man upptäcker att allting handlar om ett val. Du kan inte bara plocka bort en massa orena tankar utan att sätta något annat istället. Det bästa sättet att bli av med orena tankar är att fylla sig med rena tankar. Och det är så helt annorlunda mot vad människor tänker när de i en lagisk inställning läser de här förmaningarna. För vi måste ha klart för oss, varje situation vi står i innebär en möjlighet att hamna i armarna på antingen djävulen eller Gud. Och i varje situation, om jag frästas till orena tankar, så måste jag liksom ha klart för mig, hur ska jag förhålla mig i detta för att hamna i armarna på Gud? Det är därför som Paulus både talar om att avkläda sig den gamla människan och ikläda sig den nya. Det handlar om att alltid upptäcka de två alternativen, där man i regel bara upptäcker ett ifrån början. Det som ofta är svårt, det är ju att se Guds alternativ, för Gud är lite mer lågmäld än sin fiende. Och begärelsen har i vår gamla människa ingen motvikt, utan vi får gå så att säga till vår invärtes människa, vår pånyttfödda ande, för att få ett annat alternativ. Det som talar om hur vi i varje situation ska komma in i ett större beroende av Gud. Hur det ska få föra oss närmare Gud. Därför är andens frukt inte dygder, utan andens frukt. De är frukten av att vi hamnar i en valsituation. Du kan inte besluta dig för att nu ska ni få se här. Kärlek, glädje, frid, tålamod, saktmod och så vidare. Det ska bli mitt från och med idag. Nu ska jag leva det här. Pang, bom, brak. Nu är jag allt detta. Ja, i din ande är du allt detta. Därför att din ande har alla de här egenskaperna. Men för att de också ska lysa fram i ditt liv, så att vem som helst kan se dem, så som Jesus säger i Matteus 5 kapitel, så att människorna ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen, så måste det ske en serie urvalsprocesser i ditt liv. Du måste försättas i situationer gång på gång där du har att välja mellan det köttet vill, det den gamla människan vill och det som din nya människa vill. Och många gånger kommer du naturligtvis att välja fel, inte minst därför att du har lättare för att se det köttsliga alternativet än det andliga. Men så småningom kommer du att lära dig att se det gudomliga alternativet. Du kommer att lära dig att varje gång du kommer i prövning, snedsträck, frestelse, så kommer du att välja det gudomliga alternativet. Du får lättare att se det och du får en större inbyggd längtan efter att välja det. Du växer till i Guds likhet. Och förmaningen är så mycket till för att hjälpa oss att bli uppmärksamma på valsituationen överhuvudtaget, valmöjligheterna som tillhör var och en som vandrar i anden. Han har alltid möjligheten att välja. Han lever i frihet, och frihet är i första hand viljans frihet. Och viljans frihet, det handlar om att alltid ha möjlighet att välja mellan ett sataniskt och ett gudomligt alternativ. Den som är bunden i sitt inre, som lever i ofrihet och bundenhet, han har inte en fri vilja, kan ofta inte direkt välja det gudomliga alternativet, utan måste först lämna sitt liv till Herren och verkligen få genomgå en första befrielse i sitt liv. För att kunna vandra i anden, för att kunna ha valfrihet. Men vi förutsätter att allt detta har skett i våra liv. Och vi kan nu alltså istället få börja träna oss i detta. Att se de valmöjligheter som alltid finns framför oss. Och att börja lära oss att välja det gudomliga alternativet i varje situation. Lycka såväl som lidande. Själva den här nådegåvan, nu vad består den i? Vi går tillbaka till Romarbrevet 12 och läser hur det stod. Det står talat om en tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Och det här, det är en gåva som är uppfylld av barmhärtighet och kärlek förstås. Den är till för att hjälpa människor som kanske redan har fallit och kanske har fallit många gånger. Den är till för att peka ut ett alternativ som gör att han inte faller en gång till. Det är kanske en gåva som måste uppmuntra människor att våga vänta en seger i situationer där man har vant sig vid att förlora. Till det behövs uppmuntran och tröst. Men ändå är det ingen tjänst uppfylld av någon sorts allmänt lull. Utan det här är ändå en rak tjänst. Det handlar inte bara om att trösta och låta människor älta sina problem och ställa upp vid alla tider på dygnet, utan det handlar om att peka ut en väg. Trösten är inget självändamål, utan den är någonting som ska sätta människan i stånd att välja något annat än han förut brukat välja. Och därför finns det mitt upp i allt sammans också en komponent, en sorts, vad ska vi säga, övernaturlig utrustning att föra människor till förkrosselse. Jag tror det finns en nådegåva, en övernaturlig utrustning som handlar om att kunna leda människor till förkrosselse. Du kan aldrig förkrossa någon, inte ens dig själv. Det är bara den heliga ande som kan göra det. Men du kan få ett uppdrag och en utrustning för att hjälpa människor fram till den plats där förkrosselsen sker. Och den gåvan, den utrustningen, tror jag är en del just i detta. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Och det är en ganska spännande tanke att liksom tänka det, att ja, du ska kunna trösta en människa fram till förkrosselse. Det har ingenting av dunderfasoner att göra på något sätt det här. Utan du kan leda människor, så att säga, med trösten som grundfunktion fram till förkrosselse. Jag menar, gåvan att leda människor till förkrosselse, den finns inte bara i det här sammanhanget. Här står talat om profetisk gåva i förhållande till sin tro. Till sin tro, och det kan ju också mycket väl inrymma möjligheten att leda människor till förkrosselse, fast med helt andra medel och helt andra metoder. Här står talat om undervisningens gåva hos den som undervisar. Det handlar ju inte bara om att inhämta en teolkand, så att säga, i Nya Testamentets exegetik eller någonting sånt här, utan när Bibeln talar om undervisning, så är det ju en undervisning som förvandlar, som förändrar människor och förhållanden, och där finns ju också ett utrymme för samma gåva. Men jag vill liksom poängtera den nu när vi talar om tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Därför att förmaningen är ju till för att åstadkomma ett annat livsmönster. Ett annat sätt att välja i de valsituationer man står. Och där behövs också denna gåva. Och vi ser att den fungerar i ett sammanhang där trösten, så att säga, är grundprincipen. Det är mycket spännande. Så allt det här, det är ju någonting som leder människor närmare Gud och som vi ska förvänta introducerar läkedom och upprättelse i människornas liv. Men vi vet ju alla som har stått i såna här situationer att somliga situationer löser sig snabbt och lätt när bara liksom valet går i rätt riktning. En människa som i varje livssituation kastas i armarna på Gud, det är ju en människa som på många sätt blir välsignad av Gud. Upprättad, helad, stärkt. Om vi har den grundinställningen att om jag möter lidanden så är det bara någonting som får göra mig beroende av Gud. Möter jag lycka så är det någonting som bara får göra mig beroende av Gud. Då är ju djävulen chanslös. Vad han än gör i ditt liv så bara hamnar du i armarna på Gud. Det är ju så Gud vill ha det. Men vi ser ju också många gånger att såna här processer kan dra ut på tiden. Och Bibeln talar också en hel del om det här. Att vi kan komma in i långvariga svårighetstider. Och de långvariga svårighetstiderna, de följer samma spelregler. De kan antingen leda oss till Gud eller bort ifrån Gud. Och de människor som kommer riktigt extremt nära Gud är ofta människor som har gått igenom långvariga svårigheter och lidanden. Och där måste vi ju så att säga också fungera med vår förmaningstjänst så att säga. Så att fastän vi har helandet, problemlösningen som grundförväntan till Gud, så måste också det finnas ett utrymme för att stödja och hjälpa människor i de valsituationer där man trots så att säga ett gott och rätt val inte omedelbart blir löst ifrån det problem man står i. Och Bibeln talar mycket om detta. Därför att Herren kan låta sånt här ske i våra liv under långa tider för att vi verkligen ska föras så att säga extremt nära honom. Vi börjar med att titta i första Petrusbrevets första kapitel. Där vi kan läsa från 3-9 versen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta ger tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars frälsning. Här står talat om en lidandes funktion i våra liv som innebär rening. Och när Petrus skriver till de här församlingarna så är det församlingar som är förföljda. Det här är inte ett problem som går över direkt. Utan ibland så kommer vi att bli stående i svårigheter, i bördor, i förföljelser. Ofta i situationer som ser mycket meningslösa ut. Och det prövas då kanske under lång tid. Om vi drivs närmare Herren eller bort ifrån honom. För du vet, det kan vara en sak att ha beslutat sig för att kasta sig armarna på Herren vad som än händer. Och så gör man det och så händer det ändå inte det man hade tänkt sig. Ja, men jag kastade mig i armarna på dig för att du skulle lösa problemet och så löser du mig inte problemet. Nu har jag ju kastat mig i armarna på dig en hel vecka och ändå händer ingenting. Vad håller du hus, Gud? Det är ju, du är säkert inte den jag trodde i alla fall, så nu överger jag dig. Det kan ibland, och inte så alldeles sällan, komma situationer där man blir tvungen att stå kvar i svårigheter och ändå bara låta dem driva sig närmare och närmare Gud. Det kan vara äktenskapliga svårigheter. Det kan vara förföljelse för sin tros skull. Det kan vara svårigheter på arbetet. Det kan vara så mycket. Sådana här saker som vi vet inte alltid går över på en eftermiddag. Guldet måste luttras i eld, säger Petrus. Ibland behöver vi det också. Och den här tanken återkommer han till Petrus i sitt andra brev. Vi tittar i första kapitlet, verserna 2-11. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår Herre. Ty allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet. Han har redan glömt hur han blev renad från sina tidigare synder. Gör istället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall, ty då ska ni få fritt och öppet tillträde till vår Herre och Frälsares, Jesu Kristi eviga rike. Att befästa sin ställning som kallade och utvalda. Det kan ibland dra ut på tiden. Inte sällan gör det. Och då får man börja att till sin tro foga styrka. Till styrkan kunskap. Sen så kommer självbehärskningen och tålamodet och uthålligheten och allt det här. Som så småningom banar väg för kärlekens funktion i våra liv. Och vi vet det här är sant. Vi har träffat människor allihopa som har gått igenom stora svårigheter och som blivit på något sätt helt genomskinliga. Man känner, här är så mycket som har rensats bort ur denna människas liv och han har låtit Gud göra det. Han har gått igenom stora och långvariga svårigheter. Det har bara fått leda till ett enda slutresultat. Nämligen hans helgelse. Sen ser man andra människor som ständigt har varit på flykt ifrån sina problem. Och som i själva verket av sina svårigheter kommit bort ifrån Gud. Det har inte funnits någon, kanske, som hjälpte den människan att se en mening i lidandet som inte gick över. Utan han kanske bara lever i en besvikelse över att helandet inte blev en omedelbar funktion i hans liv så som han hade önskat. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det är ibland det snabba, omedelbara helandet, upprättelsen, problemlösningen, frigörelsen. Ibland är det inte så. Men i vilket fall så är det någonting som kan föra oss närmare Herren, vad som än sker. Om vi bara är inställda på att det alltid finns ett val. Vi är inställda på att alltid söka Gud. Att aldrig frestas att ge upp Gud. Att aldrig frestas att börja anklaga Gud och vända honom ryggen. Utan att se till att man alltid har vägen öppen till honom. Därför att när vi har fått genomgå en rad sådana här situationer så byggs vi själva upp och vårt gudsförhållande byggs upp och vi kommer att få ett fritt och öppet tillträde till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. Det är ett fantastiskt uttryck. Annars drabbas man lätt, som Petrus skriver här, av närsynthet. Så man glömmer vem det är man tillhör och man glömmer vad han har gjort. Jakob skriver i sitt brev också några rader om det här. Första kapitlet, verserna 2, 3 och 4. Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. De långvariga svårigheterna har med sig en unik chans i våra liv. Och det är fullkomlighet. Och därför så förmanar nu Jakob. Han säger, när ni kommer i sådana situationer så kan ni reagera med surmulenhet och då hamnar ni i armarna på fienden. Men det finns ett gudomligt sätt att ta det här, nämligen att istället skatta sig lycklig. Var hamnar du då? Jo, i armarna på Gud. Vad händer då med dig? Jo, du kommer att inte bara ha tro För tro kan vara en i och för sig ganska flyktig funktion. En som önskar att allting ska klaras av nu. Utan till din tro kommer också att fogas uthållighet. Och uthålligheten kommer i sin tur att leda dig vidare in i fullkomlighet. Men valet är ditt. Och valet handlar om du skattar dig lycklig eller skattar dig olycklig. Det är ett stycke förmaning det här. Det är någonting som pekar ut ett annat alternativ än det vanliga. Och när man har fått se det alternativet och gått in i det, så får man också vara med om något helt annat än det vanliga. Och Paulus talar om samma sak i Romarbrevet 5. Där vi läser de 5 första verserna. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Här talar också Paulus om hur viktigt det är att ha rätt attityd till sina lidanden. Han säger, jag är stolt över dem. Det innebär inte att inte Paulus både förkunnar och praktiserar helande. Det innebär inte att Paulus är någon sorts självplågare som gärna ligger på spikmattor och sover utomhus under frostiga nätter och sånt här alldeles i onödan. Det tror jag inte. Det handlar inte om självplågeri. Självplågeriet leder ingen vart. Det leder bara till att köttet blomstrar. Utan det här handlar om att det som ändå finns i hans liv, och som inte, så att säga, på trons väg omedelbart viker bort ur hans liv, det är någonting som han aldrig låter sig nedslås av. Därför att då hamnar han i armarna på fienden. Utan han säger, det här är någonting som jag gläder mig åt. Det här är någonting som jag är stolt över. För jag vet att om jag har den attityden till mina långvariga svårigheter, så är de någonting som på ett unikt sätt driver mig i armarna på Gud. Och det är någonting som skapar fullkomlighet i mitt liv. Det hela slutar med kärlek. I Paulus version, precis som när Petrus berättar om det här. Det slutar med kärlek. Och därför har vi åter en balansgång att gå. Vi ska vara frimodiga. Och vi ska förkunna helande. Vi ska praktisera helande. Men vi ska inte göra det på ett sådant sätt att vi inte också kan praktisera den typ av förmaning, tröst och förmaning, som gör att människor kan vara stolta över sina lidanden. Det här är svårt. Det här ryms inte i en enda människas tjänst inför Gud. Det vi talar om nu, det är Kristi kroppsfunktioner. Därför att en människa har kanske i uppdrag att verkligen utföra helandes processer. Och en annan människa har i uppdrag att lära människor att vara stolt över sina lidanden. Och de bedriver ingen konkurrerande verksamhet. De har inget skäl att gå och tala illa om varandra. Helandesfiguren ska inte säga om förmaningsfiguren att han går här och tar tron ur folk, så att när jag sen lägger händerna på dem så säger de bara att jag är så stolt över mina lidande, så att sen är det ju ingen människa som blir frisk i den här församlingen. Utan vi ska se att allt detta ryms i Kristi kropp. Det handlar ju inte bara om sjukdom, kanske inte ens i första hand. Det är klart. Men gränserna är ju så suddiga. Och du vet, Jesus tog våra sjukdomar genom att utsätta sig för människors förföljelse. Så jag tror andligt sett så är gränsen också oskarp. Han lät sig piskas och tog därigenom våra snuvor på sig. För att nu uttrycka det lite drastiskt. Han tog inte våra sjukdomar genom att själv få cancer, magsår, hjärnhinneinflammation och nageltrång. Utan han tog dem genom att låta sig förföljas och piskas. Så gränsen är oskarp. Och vi behöver båda de här funktionerna. Kanske det är en del av lösningen på hur man ska kunna förkunna helandet med stor frimodighet utan att någon ska bli sittande som ett själavårdsfall i slutändan och säga det att jag blev inte frisk, vad är det för fel på mig? Gud är en Gud som tröstar. Gud är en Gud som både ger tro för en momentan förvandling eller en gradvis förvandling. Gud är också en Gud som håller oss uppe med hoppets funktion. Hoppet sviker oss inte, säger Paulus. Och hoppet är inte bara hoppet om att det ska hända något i nästa vecka, utan hoppet är en visshet om det som Paulus skriver lite längre fram i Romarbrevet, i det 8:e kapitlet, i 18:e versen. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Det här är ju lätt att säga. Men tänk den dag då ditt medvetande om vad som väntar dig hemma hos far blir så starkt att du kan säga detta och samma uppriktiga hjärta. Jag menar, vad har djävulen sen för chans? Hur ska han få stopp på dig? Det kommer ju bara inte att gå. Marxisterna har sagt så mycket om att vi får inte predika om paradiset för det är opium för folket. Och bara därigenom skulle vi bli lite misstänksamma, inte sant? Därför att när djävulen talar om för oss vad vi inte får predika ur Bibeln så borde vi ju predika det extra mycket. Och vi har anledning att tala och tänka och läsa och meditera mycket över vad som väntar oss när vi kommer hem. Därför att då blir vår fiende av med sin sista möjlighet att stoppa oss. Paulus, han är stolt över sina lidanden. Vad gör man åt en sån? Och Paulus talar här om hoppet. 22 versen. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Där har du denna uthålligheten igen, denna fastheten, detta som gör att fienden aldrig kan komma åt oss. Han kan aldrig försätta oss i en situation där vi plötsligt börjar välja hans alternativ istället för det gudomliga alternativet. Är det inte ljuvligt? Men då måste vi liksom ha en så oerhört bred spännvidd i Kristi kropp. Att vi har en fulltonig förkunnelse och en fulltonig praktik av helandets tjänst. Och en lika fulltonig funktion av förmaningens tjänst. Därför att då förhåller vi oss både till lycka och lidande på ett sätt som får allt att göra oss mer och mer beroende av Gud. Mer och mer kommer församlingen då på alla plan och nivåer att uppenbara Guds härlighet. I glädjen, i välsignelsen, lika väl som i lidandet och svårighet. Vad som än sker, så bara demonstrerar församlingen Guds härlighet. Och det här, det är naturligtvis svåra ting, att vara stolt över sina lidanden. Det handlar ju ytterst om att ständigt på nytt välja bort självömkan ur sitt liv. självmedlidandet, detta som alltid bringar oss på fall. Det behövs en tjänst till det här. Det behövs en andligt utrustad tjänst till förmaning. Det är så oerhört lätt att förmaningens tjänst blir något mycket lagiskt och något mycket kritiskt. Den som ska utföra en förmaningstjänst måste själv vara så frigjord. En människa som själv inte har stått i ett långvarigt lidande och som kanske skulle trilla dit direkt om han hamnade i det, han är bara inte lämplig. Det måste vara en person med en viss egen erfarenhet av vad det vill säga att vara stolt över sina lidanden. Därför att du kan aldrig leda människor längre än vad Herren har fått leda dig.